Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 203 för vecka 49 år 2016. David här som vanligt och Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hallå 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 hallå.
Hallå hallå. Har ni haft en bra vecka?
Ja, absolut. Jag har varit i Tallinn.
Ja.
Torsk.
Har ni några frågor på det?
Torsk. Nej. På Tallinn.
Ja. Nej, inte torsk på Tallinn. Jag flög faktiskt dit, så jag åkte inte färja.
Lite ovanligt.
Men det var mysigt alltså. Det är många delar av Tallinn är ändå så här. Det ser inte alls ut som man tänker sig. Eller jag vet inte hur ni tänker er Tallinn, men jag tänker mig lite så här öststat, lite
grå betong överallt.
Ja, exakt. Men det var mycket så här fina små hus och gränder. Och sen så plötsligt gick man runt ett hörn och då var det där gråa betonghus med en, liksom, två män som bara står och hänger. Det är liksom minusgrader. Ändå bara står de och hänger där och halsar en vodkaflaska.
Mm. det är liksom... Jag förstår inte.
Vadå en?
Att de... och ändå står det. Alltså det är väl just då som man...
Ja, men kan man inte gå in och göra det? Det är så väldigt
ja, men det är då man behöver värme från vodkan till...
Ah, okay. Jag gillar, de hade väl fattat någonting som inte jag hade fattat.
Nu är det inte de ryssar, men jag gillar historien som jag hörde för ett tag sedan om... det var någon som var i Ryssland i alla fall, så kom de fram med vodkaflaska och så har de sån här kapsyl som man drar av. Vet, sån här gammaldags med ring på vodkaflaskan. Och en sån stor 75 eller en liters. Och så frågar han liksom, men hur återförslutar man den? Hon bara tittar på människan som... Förstod inte frågan. Får då återbesluta varför?
Ja, jag såg någon som hade twittrat bild på Systembolaget och började sälja så här ölförslutare. Någon slags.
Ja, det såg jag faktiskt.
Och det var det också. Mm. Ja, folk blev lite upprörda där över att vem kan inte dricka upp en öl? Liksom? Mm.
Ja, men det kan hända saker.
Ja, precis. Man kanske vill ha en och en halv öl.
Eller så öppnar man en öl så börjar man dricka den, sen så ramlar barnet ner för trappan.
Mm. Och då
var, det första var... man tänker bara, var är min ölförslutare?
Vänta lite så får jag dricka upp den här ölen.
Jag tänker inte förlora både ett barn och kolsyran.
Få dra det är för mycket sorg.
Nej, precis. Få dra någon sorts gräns. Mm. Mycket man tål.
Årets pappa.
Ja, precis. Den man dricker i sin öl och sin dad of the year-mugg. Nej, men vi har ju... Eller vi. Det har ju kommit ut resultatet från det svenska podcastpriset. Och vi nominerades ju inte. Eller vi nominerades ju, men vi gick inte vidare till omröstningen, ska vi säga. För att det var lite tajtare. Det var ju bara 5 stycken i varje kategori som gick till omröstningen. Men,
lite korruption,
ja, exakt.
Tror jag. Mm.
Ja, eller lyssnarantal kan ju också påverka kanske. Det var ju
korruption, det vet man inte.
Nej, det var ju P3-dokumentär som tog hem det, så grattis till dem i alla fall. Ja. Och Men jag kan säga ändå, alltså i våran kategori i nyheter och politik så kom vi ju faktiskt på plats 12 i nomineringslistan i alla fall. Så det är ju väldigt bra tycker jag.
Det var ju... Det ska jag fan är bra.
Ja,
det är att vi är 12 bästa podcasten.
Nej, alltså det, ja. det är ju ingen omröstning. Så att det är lite svårt att säga med tanke på att man, det här är ju liksom uttagningen till omröstningen. Så jag tycker det är lite vanskligt kanske att säga det. Mm. Men vi kom ju i alla fall på 12:e plats i den listan. Så att det tycker jag, det känns bra.
Ja. Så, jag tycker det är lite svårt med de här priserna tycker jag. För det blir ju, om man lyssnar på många poddar så blir det rätt tjatigt tycker jag. Att höra alla som håller på och tjatar om, gå in och rösta på oss, gå in och rösta på oss, gå in och, att man ska gå in och rösta varje dag och sådär. Jag hade tyckt att det var skillnad om man går in och röstar en gång liksom. Ja, det hade jag tyckt var lite softare. Nu tycker jag det känns lite... Ah, jag vet inte. Det känns som att det är den som tjatar mest och flest gånger på sina lyssnare som vinner.
Ja, vi har varit väldigt otjatiga. Vi brukar inte vara så på sånt här. Men det är just lite som det du säger också. Det känns som att det blir lite för mycket på en gång. Jag menar, folk vet om att det är... vill de gå in och rösta så får de jättegärna göra det. Och det var ändå rätt så många som gjorde det. Så jag tycker det,
ja, men det tycker jag var jättegulligt. Ja, jag blev mycket gladare för det. Och typ när folk kommenterar på Facebook och sådär. Det är svårt. När man inte har vunnit ett pris och så försöker man säga att man inte bryr sig, då låter det bara som att man inte bryr sig för att man inte vann. Liksom.
Nej,
men... vi gör ju inte aktivt så mycket för att få den här podden att växa. Det kan man inte säga att vi gör.
Nej,
vi är ganska nöjda med att det liksom, det lunkar på. Så jag tycker att det är väldigt fint när folk ändå engagerar sig.
Definitivt.
Ja, du frågade förut David om det hade varit en bra vecka och sånt där. Och sen dess har jag suttit och tänkt på, fan, det var någonting i veckan som jag tänkte, åh, det här ska jag berätta om.
Alltså det du suttit och tänkt på medan vi har pratat här. Ja. Har du lyssnat på oss?
Jo, jag har gjort det också. Jag kan göra två saker samtidigt.
Ja, det är bra.
Coolt.
Minst. Säkert fler.
Du borde börja turnera med den talangen.
Eller så kan jag inte det eftersom jag inte kommit på vad 17 var.
Nej, du har fortfarande inte kommit på det. Okej, okay, ja, det följde lite platt, känner jag.
Great story. Det var bra.
Men hur som helst, det har säkert varit bra. Med andra ord,
ja,
eller det har i alla fall hänt någonting som det var intressant nog att berätta om.
Det har säkert varit bra. Osäker.
Men det är som man sa när man var yngre, efter en ordentlig fylla. Kan man inte komma ihåg vad det var som hände, så kan man lika gärna utgå från att det var bra.
Ja, ja, absolut, men så är det faktiskt. Vi pratade ju förra veckan om självmord i Nederländerna. Och enligt det jag kunde hitta, jag hittade faktiskt ingen bra statistik. Det absolut mesta som man hittar så där säger ju hur frekvensen ligger till just nu och så. Men historiskt sett så var det lite bökigt. Men vad jag hittade däremot var en hel del nyhetsartiklar från nederländska tidningar som talar om att självmordsfrekvensen tydligen gått upp de senaste åren.
Jaha.
Så att det är lite tveksamt. Men det är ju det här också. Alltså, jag har pratat om det här förut som jag brukar kalla för, man ska ha ett engelskt ord på det, fallacy of the single cause. Att man, det är svårt att peka på en faktor och säga att den här faktorn har gjort X. I och med att vi har ingen alternativt universum att jämföra med. Vi kan inte säga att det hade sett ut så här om vi hade gjort så här istället, om vi hade förändrat den här grejen.
Nej.
Så att det är omöjligt att veta hur självmordsfrekvensen hade sett ut, hur kurvan hade sett ut om de här grejerna inte fanns. Men om det här så assisterad självmord då, som vi pratade om förra veckan. Och det är en komplicerad fråga i alla fall, och det är någonting som man bör diskutera ganska omfattande också, tycker jag, i länder där det är aktuellt.
Ja, vi har fått kommentar på hemsidan också om det här ämnet som verkar röra upp lite känslor. Det var någon som skrev, jag kan läsa upp det här. K skrev då och kommenterade: satt och grät i bilen när jag hörde er tala om självmordsklinikerna. Jag ville inte höra, men jag kunde inte låta bli att lyssna. Drogs tillbaka 25 år i tiden och började minnas min jobbigaste tid i livet. Det var ju jävligt tungt att höra.
Starkt att skriva.
Ja,
så berätta om det så.
Men K skriver att hen mår mycket bra nu i alla fall.
Volvo hela saken.
Ja, Volvo, då förstår jag att man mår bra.
Ja,
men, och sen har Whitney kommenterat också. Jag tänkte jag kan läsa upp den, för jag tyckte det var lite intressant kommentar. Hollands och Belgiens system tycker jag verkar osunda med mycket gråzoner. Finns det någon forskning som är gjord på detta? Det är tre punkter jag skulle vilja veta. 1. Finns det risk att sjuka väljer att dö på grund av rädsla att inte bli omhändertagna? Finns det risk att anhöriga får makt att ta beslutet? 2. Var ska man dra gränsen? Får föräldrar ta livet av ett handikappat barn? 3. När eutanasi blir normaliserat börjar läkare ta livet av patienter som inte har uttryckt någon önskan eftersom de inte har något att leva för.
Ja, alltså, då är det ju inte det längre. Då är det ju inte hjälp till självmord. Alltså, det tycker jag att man, punkt 2 och 3 faller ju in under det. Då är det ju inte assisterat självmord att ta livet av någon annan utan dennes uttryckliga vilja.
Så att, punkt 1 är ju väldigt intressant. När jag var i USA, jag kan ha tagit upp det här, men då pratade jag med en amerikan om deras sjukvårdssystem. Och han sa, jag vet inte om det här stämmer eller om det är en skröna, men han sa i alla fall att det är väldigt många som får cancer i USA som tar livet av sig för att det är så extremt dyrt med sjukvården och de vet inte om de kommer att överleva. Om de kommer att överleva kommer kanske hela familjen bli hemlösa för de kommer lägga alla pengar på det här och det kommer vara skulder och så vidare. Så man ser sig själv bara som ett enda stort problem och tar livet av sig.
Ja.
En liten relaterad tanke jag fick till det här.
Mm. Och,
det är, ja, och den, det, jag tycker ändå att det är en intressant fråga att ta upp.
Den mörka sidan i det är ju att i det systemet så kan det faktiskt vara så. Alltså så som det är utformat, om min sjukdom kan dränera hela min familjs ekonomi och ekonomiska framtid, då kan det vara så. Att det blir en, alltså, i rent krass sett, den rimliga utvägen i det hela.
Mm.
Alltså att,
exakt.
Och det är otroligt hemskt faktiskt. Och sen är det så också att, som man säger då, finns det risk för att de väljer att dö på grund av rädsla att inte bli omhändertagna, som Whitney frågar här. Och det kan man ju säga då att det här systemet som, så som jag förstått det i alla fall, så som det fungerar i Nederländerna, har ju en ganska lång väg att gå innan man kommer dit. Så att kommer man in i det här snurran och tycker att jo, men det här skulle jag nog fundera på, ta kontakt med myndigheter och prata om det här, och sen säger man då att jo, men min rädsla är att jag inte blir omhändertagen, då kan de förmodligen lösa det. Och det är förmodligen en ganska extrem rädsla om det går så långt att man funderar på att ta sitt eget liv på grund av den.
Ja, men det jag tycker är intressant är ju också det här att ifall man har ett samhälle där det är väldigt dyrt att vara sjuk till exempel, då kan man nog inte ha den här självmordshjälpen. Alltså det känns som att de två funkar nog inte jättebra ihop.
Nej, då blir det snarare en utväg för staten egentligen.
Ja,
att
precis.
Man säger då att ja, det här blir dyrt, du har inte funderat på att ta livet av dig.
Ja, exakt, vi kan hjälpa till.
Ja, men
ja.
Ja, det är ett speciellt scenario. Det gör ju inte att man behöver avfärda hela grejen. Och det finns ju alltid, om man säger, slippery slopes. Och det finns det inom allting. Och sen finns det också det att när man säger då att okej, människor ska få välja det här själva. Jo, men tänk om de väljer av fel skäl. Ett skäl som jag inte håller med om.
Mm.
Och det är faktiskt någonting man får ta. Så är det.
Det är det här också att för att någonting kanske kan användas på ett sätt som inte jag håller med om, så kan vi liksom inte ha den möjligheten alls. Men jag tror att de positiva effekterna överväger de potentiella negativa. Alltså vi kan, ett humant samhälle där man faktiskt kan ha möjligheten att säga att nej, det här är inte värdigt längre.
Mm.
Jag är sjuk, jag vet att jag kommer dö inom en ganska snar framtid och livet fram tills dess kommer bara bli sämre och sämre. Låt mig dö nu när jag fortfarande kan uppskatta det. Det tycker jag är... Ja, då kan man ta lite att det finns lite gråzoner och att en del människor kanske tar ett felaktigt beslut. Men det är inte upp till mig att avgöra.
Nej, och sen är det viktigt också med väldigt, väldigt tydliga regelverk.
Ja, jo, precis. Och att det faktiskt är så. Det är nog ganska många som kan få hjälp istället för att hamna i ett självmord.
Ja, ja, absolut. Och det är det man får hoppas då. Det är där det måste... Det är det som förhoppningen måste vara. Förhoppningen ska ju vara att ingen ska ta livet av sig.
Ja,
alltså det är det man måste jobba mot. Sen en nollvision i sig är ju inte realistisk. Men alltså att man ska ju jobba mot det. Det ska ju vara målet ändå. Man ska ju inte vara nöjd någonsin. Man ska ju inte säga att oh, men nu har vi nått den här nivån och nu är vi nöjda. Nu kan fler ta livet av sig. Eller de kan fortsätta ta livet av sig.
Varje gång vi pratar om det så tänker jag på två noveller. Det ena är To Be or Not To Be av Kurt Vonnegut som de pratar om. Ja, det är en helt annan, större historia, men jag tänker alltid på den. Sen finns det en annan som jag inte kommer ihåg namnet på, jag kommer inte ihåg författaren, men där har, jag tror jag har pratat om den någon annan gång vi pratade om det här, att nej, det var inte alls det, skit i det, det är den jag tänker på. Ja, det är bra.
Det var en bok.
Okay.
Jag är helt med idag, jag lovar.
Ja, det är bra, det är skönt att höra. Ja, vi går vidare i programmet tycker jag.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Tidningen Ny Teknik ställer frågan om öl kan säkra elbilens framtid. Vad artikeln behandlar är en metod att få fram grafen som är en viktig del i moderna batterier och inte helt oproblematiskt att framställa, då många som jobbar i kolbrott, som ju då givetvis krävs för att skapa det här, gör det under riktigt usla omständigheter och där många dör varje år. Men nu kanske man kan utvinna grafen ur restprodukter vid öltillverkning. Det är nog verkligen som Homer Simpson säger. Alkohol, orsaken till och lösningen på alla världens problem.
Coolt.
Påven Franciscus går nu kraftigt ut och fördömer falska nyheter enligt brittiska BBC. Och det är klart att det är viktigt att säga ifrån att systematiskt ljuga för befolkningen, det är banne med kyrkans jobb.
Klampa inte in på vårt revir.
Precis. Och alla vet väl vid det här laget att jag älskar att läsa om korkade skurkar. I den här nya vågen som sveper internet, som kallas för Mannequin Challenge, som går ut på att man ska stå stilla medan någon filmar så att det ser ut som att kameran rör sig i en värld som har frusits i tiden, så var det ett gäng ungdomar i Huntsville, Alabama i USA som tog utmaningen och spelade upp en scen som om det är en eldstrid. Så några som står vid sina bilar med vapendragna och några som står vid ett hus då med vapendragna, som om de skjuter på varandra. Och som sagt, så står de stilla medan kameran rör sig runt bland dem, och givetvis, som sig bör, så lade de upp filmen på internet sedan. Videon blev viral och polisen gjorde husrannsakan. Huset som syns i videon hittade ett gäng olagliga vapen, en skyddsväst samt några påsar marijuana. Vad tänkte de skulle hända?
Ja, jo. Och till sist då. Forskare tror nu att kejsarsnittet har påverkat människans evolution. Skälet till detta är att fallen med att barnet inte får plats i födelsekanalen har ökat från 30 på 1000 i 1960 till 36 på 1000 idag. Tidigare avled mammor som hade det här problemet, och i regel så tog de också barnet med sig, men tack vare kejsarsnittet så kan de överleva ändå. Att dö vid födseln är ytterligare ett sånt sak som för vår art är fullt naturlig, men som vi idag kan råda bot på.
Ser man på.
Coolt.
Och vi slänger oss in i diskussionsrunden och ja, Frida, Lucia va?
Ja, pratade vi om det här med Åhléns och Lucia förra veckan?
Nej, det hade väl inte dykt upp ändå.
Nej.
Nej, jag tror att alla vet hela den grundhistorien, eller?
Mm. Ja, jo, det får vi väl förutsätta. Vi kan...
Jag vet.
Ja.
Ja, annars
jag kan
man
inte
faktiskt
tala för någon annan.
Man får öppna en tidning annars, känner jag bara. Men det dök upp i mitt flöde att Elisabeth Höglund har skrivit om den här händelsen då, med lite annan trivligt vinkel. Rubriken är: Lucia var ett kvinnligt helgon, sluta med det löjliga tramset om att göra pojkar till lucior. Och redan där känner jag att jag blir jätteirriterad. det här med att man behöver skriva det löjliga tramset. Mm. Där känner man ju direkt att okej, du vill ju egentligen inte ha någon seriös diskussion.
Nej.
Men ändå så börjar hon då, hon skriver en lång historia här om ja, vem Lucia var, vad som hände med henne och bla bla bla.
Mm.
Och avslutar då hela grejen med att ska se om jag kan läsa upp en bit. Så här. Tyvärr har det svenska Lucia-firandet i många år svärtats ner av allt löjligt trams om att även killar ska kunna vara Lucia. Det har i vissa fall tagit sig de mest löjeväckande uttryck. De som vill ha manliga lucior hävdar något slags obegripligt inkluderande jämställdhetstänkande. Det ska minsann inte bara vara tjejer som får bli Lucia. Även killar ska få vara det. Då blir alla nöjda eftersom alla ska behandlas lika. Punkt slut. Varför det? Varför ska jämställdhetsivrande ta sig såna groteska och urlöjliga former? Skrattet var mitt, inte hennes, ska jag säga. Lucia var ett kvinnligt helgon. Hon var inte man. Om man nu ska behålla Lucia-firandet i Sverige så är det kvinnornas privilegium. Bla 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 bla. Ja.
Okej, men vad bra. Då kan vi avskaffa det.
Ja, precis.
Fint. Toppen. Bra.
Men avskaffa, folk kan väl få göra vad de vill. Jag tycker att det här är så konstigt att avskaffa, som att det är någonting som är som liksom allmän värnplikt, att det är någonting alla måste göra det här. Det är väl fritt till var och en att göra eller inte göra. Jag har aldrig varit på något Lucia-firande i vuxen ålder och har inte blivit tvingad av någon Lucia-krona på mig. Och skulle heller inte bry mig om någon killkompis till mig hade det på sig. Mm.
Alltså, det spelar faktiskt ingen roll. Jag tycker det kan vara lite mysigt när det kommer barn och sjunger på någon
grej
på skolan eller på dagis. Och jag tar inte illa vid mig av att det är någon slags kristen tradition, eller även om det inte är det, om det är som alla de andra hedniska traditionerna som bara har kidnappats. Jag vet liksom inte riktigt.
Nej.
Det är lite trevligt. Det behövs någonting sånt här i mörkret med lite sång och lite eld och sånt där.
Ja, så jag har ingenting emot det, men jag har inga starka känslor för det heller. Men jag undrar ju, vilka delar av den liksom original Lucia är superviktigt att plocka med sig? Alltså för Elisabeth Höglund verkar ju tycka att det är könet som är det absolut viktigaste. Egentligen kanske man kan tycka att det är nationaliteten eller någonting i så fall. Då. Det verkar inte spela någon roll.
Ja, men jag minns ju när vi var små, eller när jag var liten, och diskuterade om mörkhåriga tjejer kunde få vara Lucia. För Lucia ska ju vara blond.
Mm. Ja, men,
det, va? Nej, vänta nu. Var fick du det ifrån?
Ja.
Och det här resonerar ju då, alltså den här typen av krönikor resonerar ju då hos de här vanliga typen av kommentatorer. Så man ser en kommentar under det. Det är ganska många kommentarer under Elisabeth Höglunds bloggpost.
Oj, det hade jag inte ens sett. Ah, okay.
Nej, och då är en av de här då, som Ulla skriver här då. Bra Elisabeth, du står på Sveriges sida. Vi är svenskar och måste stå för det.
Mm.
Och man blir så här, okej. Okay.
Den här italienska traditionen.
Ja, precis. Exakt. Och den är viktig.
Och de här, den här legenden om Lucia, pepparkaksgubbarna, var kom de in i? Jag hittar liksom ingen referens till det här. Jag sitter och kollar lite snabbt på italiensk Lucia-tradition.
Mm.
Det är inga pepparkaksgubbar där.
Nej. Ja, det var intressant. Vi svenskar måste... Har hon ens läst det här, undrar jag?
Nej.
Det har alltså, det,
nej, och precis. Och det, alltså hela det här är ju då att vad är det man slåss för här egentligen? Vad är det Elisabeth Höglund anser? Vad kommer det för dåligt ut av att man låter den här pojken vara Lucia?
Men ingenting.
Nej, för att det är det här som är, alltså, det är det här som jag reagerar på väldigt ofta när folk påpekar saker och pratar om grejer och att det här är viktigt och så. Okej, okay, så vad blir effekten av det? Hur ser du att samhället blir bättre, blir sämre utav det som just har inträffat?
Mm.
Och det kan handla om precis vad som helst. När folk säger till mig då att det är 35 000 aborter i Sverige varje år. Okej, okay, om det var 3 500 aborter istället då, hur skulle Sverige se ut då? Ja, som nu. Ja, precis. Det påverkar alltså ingenting. Och det enda som förstör, det är ju Elisabeth Höglund och hennes gelikar. Det är de som förstör. Det är inga andra som förstör.
Alltså hon skriver så här, det här kan jag läsa också. Mm. Varuhuskedjan Åhléns fatala magplask häromdagen när man på sin Facebook-sida la ut bilden på en liten söt färgad pojke med Lucia-krona på huvudet gjorde att allt som har med Lucia-firande att göra enligt min mening helt gick om intet. Den stackars lilla killen fick löpa gatlopp på Twitter efter hatiska och rasistiska påhopp, något han sällan kommer att glömma. Åhléns försvarade sina dumheter med att man ville vara inkluderande, det vill säga att alla ska behandlas lika. Dumheter. Så att hon går alltså på, det är Åhléns fel då, att rasister finns. Eller jag fattar inte, och lösningen på det är att man inte visar upp någon som har en annan hudfärg än vit då, eller?
Ja, det är tydligen då den som retar upp rasistens fel.
Ja, precis.
Och det är ren victim blaming då, att... Det är ju inte rasisternas fel, utan det är ju precis som de här. Det var ju väldigt snyggt faktiskt när de, Aftonbladet hade ju skrivit någonting att den här Lucian då orsakade hatstorm eller något sånt där.
Ja, just det.
Och då var det någon som lade ut på Twitter att jag rättade eran rubrik, för det var faktiskt rasister som orsakade hatstormen. Det var ju inte den där killen som gjorde det.
Jag läste precis här meningen efter den Frida läste upp. Varför är det i så fall aldrig någon som har sagt att Jesusbarnet skulle kunna vara flicka?
Ja.
Jag kan säga det nu. Jesusbarnet kan vara flicka.
Ja, Elisabeth Höglund har ju...
Jag skulle ha precis lika mycket problem med att i ett julspel på skolan att någon spelar Jesusbarnet som person som spelar en flicka.
Mm. Ja.
Precis lika mycket problem med det som att en pojke kan vara Lucia eller att en mörkhyad person kan vara Lucia. Jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll.
Nej, och alltså det är egentligen, alltså titta på samma sak egentligen i Lucia-tåget. Alltså tjejer kan vara, vad heter det, stjärngossar och såna här, vad heter det, pepparkaksgubbar om de vill det. Och killar kan vara tärnor också. Vad spelar det för jävla roll? Alltså det är som,
ja, du.
Alltså man sitter då, för Lucia är ju imorgon, då ska man sitta då på ungarnas förskola och dagis och sitta då bara att oj, 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 nu var det ju faktiskt en tjej som var pepparkaksgubbe. Nu är julen förstörd.
Ja.
Nej, det går ju inte.
Det blev ingen jul i år.
Tänk om en tjej skulle vilja vara tomte.
Ja, men precis. Vad vore det för
värld? Jag kan också tycka att...
Stjärngosse. Ja. Men... Det går ju inte, för det heter ju gosse. Det går, kan inte.
Men de som hela tiden håller på, så här har det faktiskt alltid varit. Och så här har det alltid varit. Alltså, att jag det tror inte att de har... i sig ska vara ett argument, det är inget argument. Ja, ja, så har det varit har på... och nu är det på ett annat sätt. Mm.
Det betyder inte ens att det faktiskt alltid har varit så.
Nej,
förmodligen har det här förändrats. För jag tror inte att det var några pepparkaksgubbar och tomtar med i det gamla traditionella Lucia-firandet som liksom kom till oss på något sätt.
Nej.
Utan det är väl en efterkonstruktion. Så då har det inte alls alltid varit så här.
Nej, jag kollade upp det här för att det var ett bra tag sedan nu kan jag säga. När den här diskussionen uppstod en annan gång. Så hittade jag ganska en del referenser i alla fall på att de första, alltså historiskt sett, de första Lucia-fienderna vi hade i Sverige, så var det män som var Lucia. Och skälet till det var att man ansåg att, alltså precis som så ofta annars då, att det var ju en framträdande position i firandet, så det var ju tvunget att vara en män, va? Så att, ja. Det är sånt som skiftar. Och jag menar på...
Historielösa människor som påstår sig ha historia.
Ja, och på 20-talet så var ju rosa den manliga färgen och blå var ju den kvinnliga färgen till exempel.
Så det spelar ingen roll.
Nej, men det ändras. Saker och ting ändras. Vi tror så väldigt snabbt och gärna att det här är på något sätt, alltså som det till exempel den könskodade färger, det är kodat i huvudet på oss. Att så ska det bara vara, att tjejer automatiskt gillar allt rosa. Precis som att man inte tror då på något sätt att man inte liksom nödjar, trycker tjejer, men här, ta den här rosa bilen eller den rosa dockan eller den här rosa. Alltså, vi påverkar allt hela tiden med vårt beteende och det är en typisk sån sak. Det är bara så att, ja men så här gjorde vi förra gången, så varför inte i år också? Och så gör man inte så i år och då blir det, jösses, nu rasar allting. Mm. Så här har vi ju faktiskt gjort flera år tidigare. Så att, ja.
Jag tycker också att det är så intressant som sagt att hon hänger upp sig på just det här med könet. Att det det är så otroligt viktigt att Lucia måste vara en kvinna. Och sen skriver hon om hela historien här om Lucia. Det är ganska många olika saker. Det är att hon har torterats, hon har blivit översköljd med kokande olja. Men det är inte som att hon springer till något dagis och bara, det ska vara verklighetstroget, här, kokande olja över de här små barnen. Mm. Utan det är bara så här, det är väldigt viktigt vad de har i sina underbyxor. Mm. Det måste stämma överens.
Ja, precis.
Annars blir det inte verklighetstroget.
Nej, annars blir det ingen fan med ingen Lucia.
Nej.
Ja. Skitigt då, det är lugnt.
Precis. Ja, jag tycker vi går vidare, Henrik. Du hade hittat något som var rätt så intressant.
Mm. Jag fastnade för den här rubriken och sen så kände jag att jag var tvungen att läsa resten av artikeln faktiskt. Mm. Vilket inte händer så ofta, man brukar bara läsa rubriken.
Ja.
Efter bajs och onani, vakter tas in till kyrkan.
Mm.
Och jag citerar artikeln här. Spritflaskor bland kyrkbänkarna, någon som bajsat på golvet och försök till stöld av kyrksilvret. Nu sätter heliga trefaldighetens kyrka i Kristianstad in väktare vid gudstjänster, barndop och vigslar. Och sen någon som uttalar sig. Det var en som låg och drog i sin snopp. Han slutade inte trots att en kvinnlig polis uppmanade honom att göra det.
Ja, vad ska man säga?
Det känns som jag har missat någonting med att inte gå till gudstjänster och grejer om det är liksom så här livet.
Ja.
Det låter som världens fest.
Så har det aldrig varit när jag har varit på något sånt där.
Nej, det är lite tråkigt.
Kan jag ju säga.
Ja.
Ja. Men jag har inte varit i Kristianstad heller. Så att det
nej, nej, precis. Det kanske är det. Det var ju en som har försökt ta ett barn från präst eller mamma mitt under pågående
dop. Ja, men jag vet, det här är så sjukt. När jag hörde den här artikeln, då kändes det bara som, men vad är det för laglöst land som är där i den här kyrkan?
Ja.
Och varför har man inte hört om det här tidigare? För det låter som att det har hänt liksom 7000 olika grejer.
Ja, det har hänt en himla massa grejer. Så här skriver Svenska kyrkan själva på Facebook efter det här, angående händelserna i Heliga Trefaldighetens kyrka. Massmedia har rapporterat om händelser i Heliga Trefaldighetens kyrka som varit störande för besökare och personal och de åtgärder i form av bevakning som vi vidtagit för att skapa en trygg miljö för alla. Vi ska vara en öppen kyrka. Kyrkan är Guds hus, ett fridens hus dit alla är välkomna. Men man måste respektera rummet och andra människor. De åtgärder som vi vidtagit och det yttersta ytterligare samarbete vi vill ha med ordningsvakter i närområdet gör att ingen ska behöva vara rädd för att komma till kyrkan. Det som beskrivs som nya människor och nya grupper som kommer till kyrkan är svenska män i åldern 35-45 år med missbruksproblem. De kommer från andra ställen i Skåne, bland annat Malmö och Helsingborg. Att de söker sig till Kristianstad beror enligt polisen på att det finns en privat mottagning för tunga missbrukare i centrum. Det är viktigt att även dessa får hjälp. Vår tro är att ingen människa är förlorad och ingen situation är hopplös. Tillsammans kan vi medverka till förändring.
Mm.
Så det tycker jag känns som en alltså en rimlig förklaring och ett förtydligande som borde fått lite mer utrymme i massmedia eller i de här tidningsartiklarna i alla fall. Vad är det som faktiskt ligger bakom det och varför gör kyrkan de här åtgärderna eller vad har deras inställning till det som händer?
Mm.
De vill ju inte utestänga någon.
Nej.
De ser ju, enligt den här texten i alla fall, också missbrukar de här människorna som folk som behöver komma till kyrkan. Behöver få det här stödet från religionen eller från Gud eller vad man nu som tror på det då.
Mm.
Så det är ju en vettig inställning.
Mm.
Sen att gå på dop och det ligger folk och onanerar
och försöker stjäla ens barn. Ja,
sprutnarkomaner. Det känns ju liksom lite konstigt. Men kyrkan ska ju liksom vara ett öppet hus. Det ska inte vara stängt för någon. Det finns ju en lång tradition utav helgad plats på något sätt.
Mm.
Sen är det inte alla som har den respekten för det. Går jag in i en kyrka, även om inte jag är kristen på något sätt, så känner jag väl en viss förnad eller en respekt för de människorna som är där, som tror på det där och för platsen som sådan. Att det är tystnad och lugn för de människorna som är där. Kanske sörjer någon som gått bort, någon som de sitter och tänker på eller så annat.
Jo, absolut.
Men det är att så vanligtvis, eller så, precis som det alltid händer då, i kommentarsfältet till det här som Svenska kyrkan.
Oh, jag har inte läst kommentarerna.
Nej, du kan undvika det. Nej, men det,
okay, all right.
Det är framförallt då en herre som heter Jesse som kommer in här och skriver så här. Tänka sig att kyrkans förespråkare börjar ljuga friskt också. Det är inte svenska män som gör detta. Förövarna kan man hitta utanför affärerna med en mugg andra tider sägandes hej, hej, hej. Jag uppmanar dem som vill veta att besöka kyrkan på kvällstid efter 19.00 om ni lyckas ta er in. problemet här då, dels är det så att den här Jesse då, han bor alltså 140 mil från den här kyrkan.
Oj, och ändå vet han exakt.
Ja, det,
han, spännande.
Inte nog med det. Värt att besöka kyrkan på kvällstid efter 19.00. Enligt kyrkans egen hemsida stänger de 17.00. Så jag skrev det till honom då att kyrkan ljuger alltså om sina öppettider även på hemsidan. Om du har svårt att komma in efter 19 så kan det ju bero på att dörren är låst.
Mm. Ja. Och det, då svarade han.
Han förstod inte alls. Den här mannen verkar ha... Han verkar ha mentala problem. Så att det var... Ja, hans pladdrande blev väldigt osammanhängande överlag. Så att det är uppenbart att han inte var riktigt tillräcklig. Men alltså... Ja, det är ju så att så som det rapporterades i början så var det ju den uppfattningen folk fick om det här. Att det är nyanlända då, om man säger. Som gör
precis, jag tycker inte att... Varför inte den artikeln jag läste var så himla tydlig med att beskriva. Nej. Alltså man förstod ju det om man läste mellan bänkraderna. Mm. Så att säga.
Det är roligt att
det handlar om missbruksproblem och inte alltså de problemen som man annars brukar kanske associera till det som de här rasisttrollen vill dra upp som nyinkomna. Då. Mm.
Men det är ju ja, det är intressant att den här Jesse verkar verkligen ha bestämt sig.
Ja, jo, absolut. Mm.
Eller han, hon, det är två personer på den där.
Ja, bilden. Men det är väl han inte. Som skriver ja. Då, tror jag.
Hen. Inga svenska knarkare har runkat i kyrkbänkarna, snort barn av mammor, bajsat på golven, nallat alla kakor i kaféet eller klättrat i orgelpiporna. Mm. Helt otroligt att lögner har fått sånt övertag att till och med de som ser detta förnekar det.
Ja, precis. De som är vittnen vet inte alls.
Mm. Nej.
Jag vet bättre som inte ens har varit i närheten. Nej.
Han med sina 140 mil emellan vet bättre.
Jag har hört och talas om någon som läst en artikel om det här och jag vet fan.
Mm. Och då är det någon som anklagar henne för att vara SD-are. Mm. Och då svarar han här. Måste jag vara SD-are för att hysa dessa åsikter? Nyheter till dig. SD är för mesiga i min smak.
Men herregud.
Som sagt. Okay. Det...
Ach, kolla, lägg dig. Jag vill inte ens... Nej, jag vill inte veta att sådana människor finns.
Nej.
Bra, hej då.
Ja, ska vi
förstår inte riktigt vad kyrkan skulle ha vinna på och ljuga om det här. Varför skulle de behöva vara så specifika och säga att det är svenska män i åldern 35-45 med missbruksproblematik? Mm. Det, ja, då är det ju väldigt... vi kan lämna det.
Ja, vi ska gå vidare. Aftonbladet har skrivit om en herre som heter Jonathan Alvén. Som jobbar. Han är med.
Är det han med Love Nepal?
Exakt. Han är 24 år och jobbar mot barnsexhandel i Indien och Nepal genom organisationen Love Nepal. Han gjorde ett litet test hemma på sin kammare och det här har Aftonbladet då lagt upp under rubriken Svenska hjältar. Och de inleder så här då. Jonathan Alvén låtsades vara en 13-årig tjej på sajten Kamrat, en mötesplats. På en timme fick han över 50 meddelanden från äldre män som sökte annat än vänskap. Någon frågade om storleken på hennes bröst, någon ville köpa hennes trosor och en sa att han satt och onanerade, säger han.
Var han i kyrkan?
Nej, det verkar inte så. Men då är det i alla fall så att det här konstaterar han då som att han kände sig äcklad av det här som försiggick då. Och säger då att konversationerna började enkelt med frågor om namn, boende och vad Lisa då, inom citationstecken som han kallade sig då, gjorde. Men ju längre konversationen pågick desto mer märkte Jonathan att samtalen drog åt ett annat håll. Snart kom frågor som vad har du för kläder och är du ensam och såna här grejer då. Och det här kan man ju säga då att visst, det är bra att sånt här kommer fram, men problemet med att sånt här presenteras och kommer fram på det här sättet är att det presenteras som någon sorts nyhet. Det här är någonting som han lajvar en 13-årig tjej. 13-åriga tjejer lever i det här hela tiden. Får såna här meddelanden hela tiden. Är de på såna här sajter, de utsätts för det här dagligen. Och det här är någonting som det alltså behövs. Jag tycker att det tragiska i det här är att det behövs en 24-årig man som säger att det här är ett problem.
Ja.
För att det ska bli ett problem. Han blir en svensk hjälte för det här. Han, han i sitt hjälteskap lajvar en 13-årig tjej några timmar en kväll. 13-åriga tjejen i verkligheten har varit 11 år på nätet, 12 år på nätet, är 13 år på nätet, kommer vara 14, 15, 16 år på nätet och råka ut för såna här grejer och värre saker under hela sin nätvistelse. Och sen då så säger Jonathan här då att han avslutar vissa konversationer, men så säger han då att han skrev om sitt experiment på sin Facebook-sida där han uppmanar samhället att ta det här på allvar. Att vi till exempel måste börja informera barn i skolan. Så säger han då, samla familjen, prata om riskerna. Någonstans så är det ju så att vi visste att 100 pedofiler och våldtäkts... han säger så här, någonstans så är det ju så här att om vi visste att 100 pedofiler och våldtäktsmän sitter i en park, skulle vi ta våra barn dit? Nej, såklart vi inte skulle. Samtidigt är det knäpptyst från våra politikers sida. När det kommer till våra barns säkerhet så är det ingen som vill träda fram. Det är så sorgligt. Och det här är då en del, tycker jag, av problemet. För att om vi vet om att här har vi en park med 100 pedofiler i, så kanske vi inte ska fokusera på att prata med barnen om att inte gå dit, utan vi kanske borde ta hand om, nej, de där jävla pedofilerna som sitter i den här parken. Och precis, det är det här som blir fokus i alla de här grejerna. Prata i skolan med barnen så de ska akta sig för de här pedofilerna på nätet. Prata med familjerna så de ska prata med sina döttrar om att de här finns där. För att det är precis som att man måste informera om att de finns där. Det är som en konstant i tillvaron, men det är inte det. Det här går faktiskt att göra någonting åt, men kanske fokusera istället på männen som gör det här då. Försöka se till att få tag på vilka det här är. Och jag kan säga så att som jag jobbar alltså med tekniska lösningar utav den här typen, alltså jag har jobbat en hel del med internetgrejer och sådär. Det här är inte ett olösligt problem på något sätt.
Nej.
Och vi måste inte inskränka på våra privatliv, vi måste inte inskränka på anonymitetsrätt och sånt på nätet, men det här går faktiskt att lösa. En väldigt enkel lösning på det här vore att man till exempel har ett alternativ på en sån här sajt, att det ska vara laga krav på att har man ett visst antal besökare så måste man ha ett alternativ som säger att ja, mitt konto är bekräftat via exempelvis BankID. Och då kan jag välja som användare på sidan att bara bekräftade konton ska få kontakta mig. Det måste vara en rätt jag har. Att det ska vara riktiga personer som pratar med mig. Och jag kan bekräfta mina barns konton också, men då finns det en riktig person bakom. Inte något mobilnummer där man kan ha ett kontantkort eller något sånt, utan det måste vara något BankID till exempel som är säker på det sättet. Och då skulle man komma åt det här. För då helt plötsligt så skulle man ha 13-åriga tjejer som sitter på, och man vet att de som kontaktar dem, om de abusanmäler till exempel en person och säger att den här personen gick på mig och skrev de här äckliga sakerna, ja, då kan farbror polisen knacka på och prata med Ragnar och fråga varför han skriver sådana här grejer till 13-åriga barn. Och det är där det måste hända någonting. För att de här sitter i en helt skyddad verkstad där även de som jobbar för de här barnens säkerhet säger att jo, men problemet ligger att barnen inte är tillräckligt informerade. Och då sitter de ju säkert. Alltså det måste finnas en sorts aktivitet mot de här männen som gör de här grejerna. Det är ju där, ja, opinionen måste finnas.
Och en typ av problem som jag ser också, det är just den här, man försöker måla upp en bild av den här parken då, och så sitter ett gäng pedofiler och våldtäktsmän. Och då får man ju upp bilder i sitt huvud. Problemet är ju att de här pedofilerna och våldtäktsmännen, det kan vara någons farbror, det kan vara min kompis, det kan vara din kusin, det kan vara det kan vara vem som helst. Och det är ju någon som har vänner, som har familj, troligtvis. Det är ju inte de här, man målar upp någon bild av en ful gubbe som bor ensam i ett hus. Ja, oftast är det ju inte det, utan Nej. Det är ju vanliga personer. Så jag tror att folk måste också börja öppna ögonen för problematiska beteenden som man ser hos vänner, bekanta, kollegor och så vidare.
Ja, men så är det absolut. Och det här är, alltså, som du säger, det är ett bredare problem. Man kan inte göra det så enkelt för sig att säga att den här parken som barnen måste akta sig ifrån. För att, som sagt,
Nej.
Den här parken är ju verkligheten. Alltså, det är...
Man kan ju se som våldtäkt till exempel, att alla killar är ju emot våldtäktsmän. Fy fan för våldtäktsmän. Hatar våldtäktsmän. Tills en tjej anmäler deras bästa kompis för våldtäkt. För då är det ju tjejer bara ljuger om våldtäkt, och det vet man ju liksom. Ja, lugnaktiga precis. Tjejer som bara vill ha skadestånd. Typ. Det där ser jag som ett jättestort problem. Mm. Att man, liksom, man vill ju inte ta in att ens kompisar kan göra hemska saker.
Nej, precis. Så är det. Och då blir det som att man... Men han känner ju jag, han skulle ju aldrig göra något.
Ja, nej, nej. Precis.
Nej, men så det här är ett jättestort problem. Och som just det här också då, som jag sa, att man skjuter ansvaret åt helt fel håll precis hela tiden.
Och, ja, men det är ju lättare att på något sätt hantera och tänka sig.
Ja, ja, för att det är enklare att prata med sin och känna då att okej, men nu har jag pratat med mitt barn om det här. Nu har jag gjort det jag kan. Och ja, och jag kan förstå den känslan också, att man vill man göra någonting så är väl det bättre än ingenting, men det är ju fortfarande absolut inte tillräckligt, för det här är sånt som man måste gå till roten med. Alltså som måste lösas på ett helt annat plan.
Precis. Ja, ja. Jag undrar lite, som du sa, att den här artikeln ligger ju under då svenska hjältar. Mm. Är han liksom en svensk hjälte för det han har gjort i Love Nepal-projektet? För där kan jag hålla med om att där har han ju verkligen, alltså, där förändrar han ju folks liv, verkligen. Mm. Han gör ju jättemycket bra grejer där. Men att livea en 13-åring så här, är det verkligen en hjälteinsats? Det fattar jag däremot inte riktigt.
Hela den här artikeln som ligger under svenska hjältar handlar ju enbart om det här.
Precis, och det är det jag tycker är lite konstigt. För det tycker jag inte, det är bra att han lyfter frågan. Det är väl jättebra om folk gör det, oavsett kön, ålder och så vidare. Men det är ju inte en hjälteinsats.
Nej. Nej, precis. Och det här speglar en verklighet som väldigt, väldigt många tjejer lever i.
Ja, typ alla skulle jag säga.
Och det är ett koncept som även för mig är svårt att förstå. Alltså det är svårt att sätta sig in i, att ha den här utsattheten konstant, att inte ha någon, om man säger, säker zon egentligen. Utan veta hela tiden att man kan bli utsatt för det här vart man än, om man är på Twitter eller Instagram eller vad som helst egentligen. Det är väldigt svårt att känna sig helt säker. Och jag kan inte relatera till det.
Nej, jag tror att det är svårt att förstå. Jag tänkte på det nu när jag var på... försöker tänka på det när jag är på flygplatser till exempel. För att, ja, absolut, jag fastnar i såna här kontroller och sånt ibland. Men jag kan ju bara tänka mig hur det är att vara kanske mörkhyad och ha skägg och ha ett pass som säger att man är från typ Iran. Jag kan ju bara tänka mig hur många kontroller man fastnar i då, hur mycket folk som sneglar på en, hur många som tänker, kommer han spränga sig själv på planet nu och så vidare. Det måste vara asjobbigt att få de där blickarna hela tiden och inte kunna göra någonting åt det, utan bara veta att det är så här det är. Liksom.
Ja,
precis. Jag tror att det är väldigt svårt att sätta sig in i den typen av problem som andra har, som man själv aldrig kommer bli utsatt för ni två kommer ju inte bli det troligtvis.
Nej.
Som en tjej blir bara om man är ute och åker tunnelbana själv liksom.
Ja, precis. Nej, men så är det, absolut. Och man kan ju inte, alltså, som man så kan man inte ens anser jag då, i alla fall, försöka ge sken av att man vet hur det är. För att det säger att jo, men jag såg dig bli tafsad på krogen, så nu förstår jag verkligen vad du går igenom. Det är inte riktigt samma sak. Alltså det är...
Nej.
Det är väldigt svårt. Så att, ja, nej, men det jag hoppas, alltså, som jag skrev om det här på Facebook, jag misstänker att en sån här grej, alltså när det kommer upp en sån här sak, när någon säger att jag råkade ut för det här, ja, folk reagerar då, oj, det var ju jätteilla, oj, oj, oj. Men så händer det förmodligen ingenting alls.
Nej.
Utan, det rullar på precis som vanligt, så att, ja. Jag hoppas att jag har fel. Men man får väl se. Ska vi gå vidare? Du har hittat någonting om en moderat landstingspolitiker, va, Frida?
Ja. Skulle ni vilja ha 200 kilo guld? Kan jag fråga er först. Känns det som något ni vill ha eller inte vill ha?
Ja.
Det känns som att det finns en baksida på det här.
Ja, men jag förstår inte vad du menar.
Var försiktig med vad du önskar dig.
Ja, men rent spontant. Alltså, jo, alltså som princip så skulle jag vilja det. Ja.
Om det var så att det här guldet fanns i...
Jag skulle vilja ha värdet av.
Ja, men det är det här guldet. Du kan ju få det, men det finns i ett afrikanskt land, så du måste betala lite för att frakta hem det. Känns det fortfarande intressant?
Ja, du kan man ju... Ja.
Ja, du är fortfarande intresserad, okej. Okay. Jag kan vidarebefordra lite mail till dig från min skräppostkorg.
Nej, jag känner spontant att jag börjar bli mer tveksam.
Du blir det. Du är på förfrån, Henrik, eller?
Nej.
Du hoppar av.
Ja, nej, det är inte för mig.
Mm. Nej, men då är inte ni som den här moderata landstingspolitiken då. Han har nämligen förskingrat 48 miljoner kronor från sin arbetsgivare Einar Mattsson för att försöka frakta hem 200 kilo guld från Afrika. Jag kommer inte ihåg om det var Uganda eller vad det var. Eller om det var Nigeria. Ja, det är intressant, eller hur? Han har då förskingrat de här pengarna för att en kvinna har sagt att hon har fått ett arv. Mm. Ja, och hon behöver hjälp att frakta hem det här då. Och han skulle få dela på intäkterna. Sälja det här guldet liksom när de får det till Sverige. Skulle han få hälften. Så att jag menar, han har bara sett det här som ett lån tydligen, säger han. Och ja, till Expressen uppger mannen att han inte har kvar pengarna och att han eventuellt har blivit lurad. Mm. Uganda står här att det var då. Ja, vad säger ni om det här? Tror ni att det här guldet kommer komma fram?
Det känns som att det har fastnat på vägen någonstans.
Jag försöker väldigt desperat räkna på vad värdet är. Och det är ungefär 68 miljoner. Mm. På det guldet. 68,5 miljon.
Är det sant? Då är det ju shit. Och han har lagt ut 48.
Mm. Ja, om min uträkning är det är dagsvärde och allt sånt där. Men,
men det här är väl liksom...
Det känns som att du skulle behållit de där pengarna förskingrade och gjort något vettigt med dem istället.
Jo, men det här är ju ändå... Det här är ju den... Alltså den metoden. Det är inte så att han har betalat 48 miljoner på ett bräde, utan det här har ju de mjölkat ur honom. Han har ju säkert inte ens räknat själv på hur mycket han har gett dem.
Nej, men fatta ändå 48 miljoner.
Ja.
Hur?
Men är det någon annans pengar som man sitter på? Man har tillgång till kontorna. Man under citationstecken vet att pengarna kommer ju komma tillbaka. Det här är ju bara ett lån. Jag kommer ju sälja det här sen. Mm. Men då blir det också då att ska han dela på det? Så blir det går han ändå back. Jag vet inte hur han riktigt har tänkt det.
Ja.
Men
Jag vet inte heller riktigt. De har tydligen säkrat 1 miljon från ett bankkonto som tillhör mannen, men i övrigt så vet de inte vilka tillgångar
de har. Det betalar in nästan tillbaka. Mm.
48 miljoner. Det är helt sjukt. Man hade gärna velat, jag är väldigt nyfiken, jag skulle vilja se hur hela den här processen har gått till, för att det är ju som du säger, David, det har ju inte varit så att han har fått ett mejl, hej, skicka 48 miljoner till mig, tack. Mm. Utan det är ju klart, det har ju börjat litet. Kanske till och med, jag undrar hur liten den första liksom betalningen var, om det var typ 1000 spänn eller någonting. Mm. Och sen att det bara ökar och att man liksom hela tiden då teasar om att det här är, det är ju nästan klart nu, behöver vi bara betala lite tull här, sen är det på G liksom. Mm. Och kanske även att det är som du säger att det, man har inte koll själv på vilka summor det blir till slut.
Men alltså med dem, han kan ju inte ha gjort, men när det är så här mycket pengar, han kan ju inte ha gjort alltså 48 000 1000 kronors betalningar.
Nej, men jag tänker att det börjar med en betalning på 1000 spänn och sen så ökar det där, så kanske det är någon på 50 000, någon på 100 000, alltså.
Jo, men det är det jag tänker då, att någonstans han måste ha kopplat bort precis allt kritiskt.
Men jag tänker så här.
Till det här.
Mm. Men jag tänker nog att man efter en viss bit in så känner man att man sitter i soppan ganska så rejält om man blir påkommen av arbetsgivaren när man tagit pengar. Så att det handlar om när man tagit några 100 000, så känner man att shit. Och då slår nog någon psykologisk process igång som gör att okej, nu måste jag ha tillbaka de här pengarna. Mm. Och min enda chans att få tillbaka dem är att fortsätta betala så att jag till slut får den stora summan.
Lite som att spela sig ur en massiv förlust. Alltså att man,
precis, jag tror att det är precis samma psykologi som spelar in
spela bort
där. Fast med hotet miljoner. Av att bli påkommen, arresterad och satt i fängelse.
Ja.
Mm. De säger att utbetalningarna började i juli förra året. Men själva processen att lura honom verkar ha börjat redan 2012. Mm. Så det kanske är att han först har gett bort alla pengar han har själv. Och då har det redan varit så stora summor liksom, att när han väl börjar sno från den här ägarfamiljen så kanske det redan var någon miljon åt gången. Ja, riktigt sjukt alltså.
Ja.
Ja, nej men jag såg ett Dr. Phil-avsnitt också med en liknande historia här i veckan. Det var en läkare då som han ska också frakta hem guld och smycken och cash tror jag det var också. Och han har väntat då i 6 år på att de här, det är 2 stora lådor, det var också något arv eller vad det var för någonting som då ska fraktas från Nigeria till USA. Och har alltså hållit på att fraktas i 6 år. Nog för att man brukar säga att Postnord är lite långsamma, men det där tror jag nog ändå är någon slags rekord.
Ja, det får man säga.
Och han har då alltså, får se hur mycket var han hade gett bort. Det var en, var det, undrar om det var 1,2 miljoner dollar eller någonting. Det var helt sjuka summor i alla fall som han då har bara fortsatt att skicka iväg i förhoppning att han ska få de här lådorna som var värda 6 miljoner dollar. Han skulle få hälften. Och allting tyder ju på att det är en scam. Det finns ju ingenting som tyder på att det är verkligt. Men ändå, och det är ju, han verkar vara en vettig man i övrigt liksom, men det här kan, logiken kan liksom inte nå honom. Till sist så tror man ju då att Dr. Phil typ lyckas nå fram till honom och han skickar dit någon journalist som åker och undersöker liksom på plats i Nigeria, visar att alla adresser du har är fake, alla människor du har namn på är fake, allt det här är liksom fake. Och han säger, ja, jag förstår. Dr. Phil bara, är du säkert att du förstår? Ja, jag lovar, jag kommer inte skicka några pengar. Och sen står det typ så här i häftetexten att ja, direkt när filmningen var avslutad så gick han och skickade $500 till den här. Det är liksom, jag tycker det är så otroligt fascinerande.
Ja,
det är det verkligen.
Ja, men det är svårt, då förstår man ju att det ligger någonting annat bakom. Alltså det gör det nog i alla de här, att det blir inte, man blir inte mottaglig helt enkelt.
Nej.
Alltså det kan bli lite som att när man, alltså som jag kan tänka mig att det blir en sån där, alltså att något, alltså motsvarande psykbryt, alltså mer eller mindre, om man, så man hade skadat sitt eget barn eller man har gjort någonting, man kan inte liksom ta in vad man har gjort. Och då är det mycket behagligare rent mentalt att bara fortsätta göra det man har gjort, för att det
för det känner man till kanske.
Ja, och då är det så att jag är ju en god människa, jag skulle ju inte göra så här om det inte var bra. Och så här. Man spelar mer på sin upplevda, på sin inbillade självbild då, än på verkligheten. Det, som ofta är dessvärre då bekvämare som sagt. Så att,
jag tänker även att det kan ha lite, om man tänker på psykologi som ligger bakom spel och spelmissbruk. Att det är ju hela tiden det här, ja men en gång till, då kan jag vinna tillbaka det jag har förlorat. Och har man liksom redan skeppat in 46 miljoner. Ja, men om det nu krävs 1 miljon till så får jag ändå hit dem. Och då kan jag betala tillbaka alla och så blir det bra igen. Liksom.
Ja, då kommer folk respektera mig igen och jag kommer kunna se min fru i ögonen. Jag kommer kunna gå till jobbet med rak rygg och jag kommer kunna... Allt det här som man liksom... Man hänger upp. Man investerar så otroligt mycket, tror jag, i en sån här bild av att då kommer det att hända. Och det är nog samma för den här läkaren då, att tänk nu när jag skickar de här sista $500 här. Jag kommer ju få mina paket eller mina lådor.
Ja.
Och jävlar vad Dr. Phil kommer se dum ut när jag får de här lådorna. Och jag kommer få mina pengar och allting kommer bli så otroligt bra. Nej, det kommer inga nu heller. Nej, men $1,000 till då. Sen, oj. Nu, för då Dr. Phil blir ju också då ytterligare en investering i den här bilden. Jag måste få rätt här. Så att risken är nog att man gör mer skada än nytta när man gör att den här personen tvingas på något sätt investera mer i den här förljugna verklighetsbilden. Så att det är, frågan är hur man kommer åt sånt här. Alltså det enda som verkar få, alltså att folk bryter ihop totalt och inser att nej, men jag har förstört hela min ekonomi och även alltså gjort mig till en brottsling på grund av det här.
Ja, men det är ju liksom redan gjort. Det, är ju, det finns ju inget sätt att komma ifrån det. Det. Lösningen är ju inte att fortsätta och ge bort ännu mer pengar.
Nej, men det måste vara som kallas throwing good money after bad.
Ja, precis. Men det måste vara väldigt frustrerande att vara familjemedlem till någon som blir lurad på det här sättet.
Ja, absolut. Jag... Det måste vara fruktansvärt. Att bara se någon alltså, brytas ner totalt. Och det är ändå då, jag menar, vill man sälja in en idé till människan när man säljer in den här idén, då är det ju personens girighet man spelar på.
Ja,
men,
precis.
Men efter det, alltså i början är det ju det, oj oj oj, jag kommer bli så rik, jag kommer kunna köpa den där bilen. När det till slut man hamnar i en situation där man bara önskar att allting ska vara som det var innan den här personen.
Ja, jag vet. Ja, shit.
Och det kan man tänka, försöka sätta sig in i vilken vidre sits man är i då. Att helt plötsligt så önskar man bara att allting ska bli som det har varit. Man vill inte ha de där nya bilarna, man vill inte ha råd med de där semestrarna utomlands, utan man vill bara att man ska kunna få tillbaka sitt hem, sin familj, sina konton.
Ja.
För det är det man ger bort, man, ja, med löften om de här extravaganta grejerna.
Ja, alltså den här moderata landstingspolitiken, om vi går tillbaka till honom, han var 70 år tror jag. Och 48 miljoner. Jag har ju svårt att se att han skulle kunna skramla ihop till det.
Ja, nej, hans liv är förstört.
Ja.
Så att, ja, det är väldigt tragiskt. Vi ska gå vidare. Vi har ju en diskussionsgrej kvar här, Henrik. Det är lite intressant.
Jag tänkte så här att det här kan vi dra igenom lite snabbt. Jag tänkte först hade jag faktiskt lagt den i bara nyhetsronden. Bläster av den lite. Sen så dyker liksom upp mer och mer när man börjar läsa lite mer. Det handlar om en kristen datorprogrammerare som har satt samman en komplex uträkning. Bara det låter kanske inte så spännande, men man har kommit fram till att vi har ungefär en månad kvar att leva. Jorden går under 2016. Då kommer Jesus komma ner till jorden och sen kommer det följa en tid på 1000 år där planeten är totalt steril. Tror ni på det?
Alltså just när du...
Men till skillnad från de andra gångerna som jag pratade med, så faktiskt de som satt samman ganska avancerade beräkningar som faktiskt är dataprogram, kristen dataprogram. Ja. Bara det tycker jag är lite...
Kristen programmering, ja det gillar jag på något sätt.
Kristen dataprogrammering.
Ja, jag är inte övertygad. Det ska jag inte säga.
Nej.
Jag skulle nog satsa mina pengar snarare på det här afrikanska guldet än på det här.
Precis.
Ja.
Nu har vi liksom pratat om den här typen av undergångsprofetior ganska många gånger. Och ingen gång har det faktiskt liksom hänt. Och, ja, det kan vara lite intressant att läsa det här. Men så kommer en sån här faktaruta halvvägs igenom. Där det står... Tror du på konspirationsteorier? Du är förmodligen narcissist. Det tyckte jag... Nu blir det liksom lite intressant igen. I tidningen, eller journalen Social, Psychological and Personality Science, så är det någon som beskrivit hur folk som tror på eller pushar konspirationsteorier ofta har ett väldigt dåligt självförtroende och har narcissistiska drag. Det kan förklara en hel del.
Ja, men vi har ju varit inne lite på det tidigare, att man på något sätt ser sig själv som väldigt viktig eller sig själv som att man har sett igenom någonting.
Ja,
det tyder ju på lite hybris i alla fall.
Ja. Ytterligare en sak som gjorde att jag inte bara drar igenom den här på nyhetsronden är att Nigel Watson, författare till UFO Investigations Manual, säger att den här förutsägelsen har väldigt lite bevisföring till sig. Men pratar de med någon slags UFO-forskare? Vad pratar de med den människan för? Sen så insåg jag för sig att vi var på Daily Mail.
Ja,
så då tänkte jag att okej, då förstår jag.
Jag tycker ändå det är spännande att man har en UFO-människa som fact-checker. Kanske man borde ha
gjort. Och det är liksom en kristen uträkning om jordens undergång.
Ja,
det är fascinerande.
Alltså det man får tänka på är att det här är ju då en uträkning som det hade lika gärna kunnat vara från Harry Potter. Jag menar, det är en sagobok som man har gjort en uträkning ifrån.
Ja.
Och sen är det ju faktiskt så att, jag menar, och det är någonting som är extra intressant så här i juletider och så, alltså att faktum är ju det att de beräkningar som görs baserat på Bibeln är ju ändå uppskattningar. I och med att det är ju så att Bibeln innehåller ju inga datum, innehåller ju knappt några tidslinjer. Talar jag om att ja, det här med det hände ju under 40 års tid. Ja, det låter ju väldigt precis. Alltså det är så otroligt mycket som är att det är bara att man har höftat till med någonting. Alltså man kan knappt få ut en vettig tidslinje ur Bibeln en sån gång. För att saker
är väldigt... Nu är det faktiskt en datorprogrammerare här som har gjort avancerade eller komplexa beräkningar.
Ja, alltså det kan jag väl säga.
Ja, nu får du faktiskt ta tillbaka det där. Det var alltså, orimligt sagt.
Och vem är du i det här?
Jag är ju faktiskt,
tror att du är.
Jag är faktiskt,
vet
också,
du någonting om kristen programmering?
Nej, men jag vet ju någonting om programmering i alla fall. Det är det jag jobbar med. Och då blir det liksom lite det att ja, alltså en beräkning kan ju fortfarande vara komplex och samtidigt nonsens. det är ju ingenting i komplexiteten i en beräkning som säger hur användbar eller korrekt den är. Utan bara att, oj, det här gjorde du på ett väldigt komplicerat sätt. Ja, absolut. Tack.
Jag kan krångla till det rejält. Ja. Nej, men, och det känns ju också som att vissa siffror i Bibeln är kanske inte jättepålitliga när det står att någon lever i 700 år och
Nej,
sånt där.
Precis.
Jag tycker inte heller att Bibeln generellt sett är vidare pålitlig så sett.
Mm. Nej, det är inte min bästa faktabok, men, tänker jag inte säga.
Nej, det går inte fram så mycket i den, det är sant. Men uppenbarligen är det så här att hösten 2016 så kommer det avslutas en 6000 år period av synd som kommer sluta då. Mm. Och då kommer Jesus komma hit och ta upp hans folk till himlen. Mm. Tycker jag att jag känner igen det här lite.
Ja, det är väl en typisk narcissistisk idé.
Ja.
Så att, ja. Nej, ja, nej.
Hur som helst.
Ja. Vi går vidare och vi ska köra veckans Quack You. Och då är det så här att det har hänt igen, skulle man väl kunna säga. De här på... Vi har pratat om det här någon gång tidigare. Nu är det Academic Care i Sweden AB som via Arbetsförmedlingen skriver så här att arbetsuppgifterna består av koppning och bloodletting är det då. Bloodletting.
Ja, fast det står blodletning.
Ja, precis. Jättemärklig stavning.
Söker de korrläsare kan jag ställa upp om det är så.
Vi har nog pratat om det här förut. Det har ju faktiskt hänt att Arbetsförmedlingen tidigare har sökt till, eller hjälpt företag att söka tarotläsare och sådana här grejer till exempel.
Mm.
Och man kan väl definitivt tycka att det här, sånt här trams och såna här dumheter har inte speciellt mycket hos Arbetsförmedlingen att göra. De borde ha lite viktigare jobb än så att förmedla.
Nu har du lagt in, jobbet är ju ändå en biomedicinsk analytiker.
Ja, det tyckte jag var lite konstigt. Är det liksom...
Ja.
Är det verkligen, ska de hålla på med koppning? Jag vet inte.
Det kan man kanske tycka att de inte ska.
Eller vill de det?
Det känns
snarare
lite som att personen som har skrivit upp det här inte har riktigt 100% koll.
Eller så är det så att man var helt enkelt tvungen att trycka in det här i någon form av rubrik som Arbetsförmedlingen har. De kanske inte har, någon rubrik som naturopat eller så.
Just det. Det kommer jag ihåg när jag har varit på Arbetsförmedlingen en gång i mitt liv. Mm. Och då var man tvungen att lägga in så här, vilka yrken vill du söka, eller vilka kategorier. Och då hade jag precis gått ut designprogrammet på gymnasiet. Så tänkte jag, men någonting inom design hade varit nice. Mm. Men då kunde jag inte välja det, utan då var jag tvungen att välja så här underkategorier. Så till sist satt det där, bara okej, okay, är jag hattmakare eller är jag liksom... Mm. Nej, så specifik var man tvungen att vara. Liksom. Mm. Så det kanske är så att de har klickat sig in på hälsa, suttit där precis som jag och bara stressat, valt fler och fler grejer till sist. Så är det helt ologiskt.
Det är en lite rolig formulering här, för att vi ska ha en ny mottagning som söker efter orsaker till våra sjukdomar och ohälsa. Alltså företaget står det.
Mm. Du kan ju fortsätta med det citatet egentligen. Ja. Söka efter orsaker till våra sjukdomar och ohälsa uppstått och ta emot patienter med naturläkare och naturhälsovård med nya vetenskapliga metoder och behandlingar.
De behöver dig, Frida.
Ja, det är det de säger egentligen med annonsen. Vi söker en copy.
Precis,
det är det jag läste.
Jag såg att ni behöver mig.
Precis. Men naturläkare, får man säga så?
Ja, det får man ju.
Ja.
Det är ju inte en skyddad titel, så att säga att man är...
Okay.
Nej, men alltså...
Vill man skylta på att det man håller på med är nonsens, så får man absolut säga så.
Ja.
Så att, ja. Nej, men oavsett då, bedragarföretag, de sysslar med bedrägerier, så är det, så det ser jag inte så mycket om, men däremot quack you till Arbetsförmedlingen för att de tar in sånt här skräp i sin platsbank. Och de borde ha lite bättre koll, kan man tycka. Vi har 1000 kvack också, faktiskt. Också lite med jultema. För att då är det så här att Värmlands Folkblad har en reporter som heter Karin Wallmander som har gjort en, tycker jag, helt fantastisk intervju med en representant för Sverigedemokraterna. Och då är det så här att de här Sverigedemokraterna då, deras i Värmland här, och det är runt, alltså runt Karlstad-trakten här, så skulle de ha, de skriver så här: under måndagen skickade SDs distriktsstyrelse ut ett pressmeddelande om att partiets julbord hade avbokats. Anledningen till avbokningen uppgavs vara att restaurangen var rädd för de reaktioner som skulle kunna bli om hon tillät partiet äta julbord på restaurangen. SDs distriktordförande Runar Filper anser att avbokningen är anmärkningsvärd. I pressmeddelandet jämför Filper avbokningen med förföljelsen av folkgrupper under andra världskriget, såklart han gör. Det är en period de känner till ganska mycket om i det här partiet.
Ja, och det är ju det jag minns mest, att när man sett sådana här liksom, att vi låt oss aldrig glömma, då var det ju mycket att judar fick inte gå boka julbord.
Exakt,
där de ville.
Det var ju
det stora traumat, som jag vill minnas.
De få judar som firar jul.
Den väldigt specifika folkgruppen Sverigedemokrater.
Ja, precis.
Ja. Och den här kränkningen att inte få äta julbord precis där man vill, det är ju också... Ja.
Men sen efter en liten bit efter det här så börjar själva intervjun. Och då säger hon så här. Hon pratar alltså med den här Runa då. Jag ska säga då att Karin Wallmander här har intervjuat då den här Runar Filper då, som har skickat ut det här pressmeddelandet. Och så säger hon så här: ni skriver i pressmeddelandet att det är mediatryckets fel. Vad är det media har gjort? Svaret då: det var ju media som rapporterade om det här med Grand, säger Runar Filper. Filper syftar på den uppmärksammade SD-gala som hölls på Grand Hotel tidigare i höst. Galan skapade en kritikstorm i sociala medier och hotellets vd gick senare ut i pressen och sa att någon hade bokningen. Så, fråga. Så du anser att media inte ska rapportera om sådant? Svar. Hade man inte rapporterat om det så hade inte Kils golfrestaurang valt att avboka oss. De fick reda på det inom media. Det skriver hon ju till och med i meddelandet. Fråga. Så det är alltså själva media... Det är alltså det som är själva mediatrycket, att media rapporterar om vad som har hänt. Svar. Ja, annars hade du ju inte vetat om det. Fråga. Om du inte vill att media ska rapportera om era problem med bokningar, så varför skickar du ut ett pressmeddelande om precis det? Svar. Det är ni som avgör om ni skriver något eller inte.
Pinsamt, jag dör.
Och fråga. Menar du att du skickade ett pressmeddelande till VF med förhoppningen att vi inte ska skriva något? Och då svarar han då: det är ju upp till er om ni skriver. Och så säger de så här: det här är ju så parodiskt, och ändå så man blir inte förvånad över att det här är en sverigedemokrat, tycker jag. Jag blir inte det i alla fall. Hennes fråga här då sen: ni jämför det här med förföljelsen av folkgrupp under andra världskriget. Är det så att ni tänker att Kils golfrestaurang bedriver någon form av utrotning? Svarar då: nej, det var bara en metafor, så att säga. Sen frågar då: fast hur menar du? Svar. Då var det förföljelse på grund av en ras, och nu är det förföljelse på grund av en politisk åsikt. Så jag frågar då: då var det en stat som bedrev förföljelse, Kils golfrestaurang. Alltså det blir så parodiskt i sig. Är det ett företag som avbokat ett julbord? Hur kan det vara jämförbart? Så svarar han då: det var bara en liknelse. Och det här, men alltså det här är ju, jag tycker att det här är ju rätt frågor. Så Karin Wallmander har gjort ett alldeles utmärkt jobb här, tycker jag.
Ja, det här var sjukt kul.
Och alltså att verkligen visa upp hur idiotiskt det här är, hur barnsligt det är och hur, alltså, det är så vansinnigt dumt. Så att, för att enligt golfrestaurangen här då som avbokade, så var det inga problem. Alltså han, när de hade en konversation med han Runar då, så var det var inga problem. Han förstod det och allting. Och sen ska de dra på sig några jävla offerkofta då, och gnälla i media och sen gnälla på att media rapporterar om att de gnäller i media. Det är så, det är helt fascinerande, men tusen
hur fan kan ni skriva om sånt här? Här är vårt pressmeddelande.
Ja, precis. Hur fan kan ni skriva om det som vi mejlade er om att ni ska skriva om?
Vad är det för kränkande beteende? Ja, men det här är som andra världskriget.
Precis. Så tusen kvack till Karin Wallmander för att visa hur man ska hantera en sverigedemokrat helt enkelt. För att,
ja, tack för dagens skratt.
Ja.
Ja, och låt oss då kanske avsluta med en insändare.
Ja, det kan vi helt klart göra. Det handlar ju återigen om den här jäkla alien i Trollhättan.
Ja.
Trollhättans glatt trädhuggande politiker ska nu själva få bestämma över stadens stolta 100-åriga allé ut med Kungsgatan. En allé som min mormor planterade och som länsstyrelsen bestämt har ett naturvärde. Frågan borde vara, har vår älskade allé inte ett värde för människan också? Man behöver inte vara Einstein för att förstå att stadens numera trädhatande nymoderna politiker snart startar motorsågarna. Och massaken kommer gå fort innan folk fattar vad som är på gång, som mest en timme. Och när sedan gula gatukök, kiosk och busskurer rivit samt deras vackra vita körsbärsträd huggs ner, ja, då får vi en fin stenplatta öken med inglasad kiosk och gatukök i fel hörn.
I fel hörn, jaha. Finns ett rätt hörn för en gatukiosk?
Tydligen, och det är inte där det kommer ligga sen.
Jag kommer ihåg att det var någon... Var det inte någon insändare förut som du läste, det var någon som målade upp någon sån här fantastisk bild av en stenplatteök. Alltså bara så här, ja, vi vill också ha en massa parkeringar som alla andra har. Sådär.
Precis, det var det här, bara fortsätter. Jag letar upp, det finns en liten fin skrivelse om Trollhättans, eller Drottningtorgets historia och även lite om andra torg i Trollhättan då. Och som kan lägga lite ljus på det här. Det är inte första gången det görs om man säger så. Och det är inte så att man helt bara bestämmer sig, jo, vi ska bygga om torget och sen så tar vi bort hela allén som är hela gågatan, utan det är några träd, det är i och för sig hyfsat många träd så, men det är en liten del utav själva allén som man då har sagt, men här, vi öppnar upp ytan här och så har det är nästan skit, men det känns som återigen folk som bara inte liksom villiga att sätta sig in i och titta på planerna och ser en bild av någonting som de inte tycker om och så jag vet inte.
Ja, men också så här, varför måste någonting förändras? Så här har det ju sett ut en lång tid.
Ja,
fast inte så himla länge. Det blir ju som senast på 80-talet. Så.
Ja, men det är länge sedan i folks minne, du vet. Då kommer det, så här har det alltid sett ut. Och då är man, har man vant sig vid det och då känns det bekvämt. Sen ska det komma hemska politiker och veva motorsågarna. Verkar vara riktigt så, tror jag inte det till så många.
Politikerna kommer att sitta uppe på sina tjänstemannarum och dra igång motorsågarna och springa ut på stan och börja såga ner träd snabbt som attans innan folk hinner fatta.
På max en timme stod det ju här. Så.
Precis.
Ja. Ja, det är svårt.
Ja, vi får se hur det går. Nu är jag glad att ha flyttat ifrån den här staden.
Ja, det verkar så. Det verkar vara skönt.
Ja, om det springer runt politiker med motorsågar, förstår jag. Ja, det låter väldigt obehagligt.
Ja, precis.
Ja, vi kan väl säga ett ord om att vi är snart klara för i år. Vi har ett program till i år och sen så tar Kvacksnack Vinter över där vi tre då förinspelar. Och sen är vi tillbaka i början på nästa år igen. Så att nästa vecka är vi tillbaka igen. Sen så som sagt är det paus.
Yeah.
Ja, och med det då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.